Podplay.
Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om allsvenskan med mig, Noah Bachner och Daniel Kristoffersson. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Mjukt ledarskap. It's time to get rebel! Och om man ska prata om mjukt ledarskap och gör en intervju där man försöker nyansera bilden av ett ledarskap som har anklagats både anonymt och med namn då för att vara lite för hårt och kyligt ibland, då är det ju besynnerligt att man börjar referera till inspirationsaspekter av ledarskapet i Tyskland på 30- och 40-talet. Eller vad säger du, Disco?
Ja, det kändes som kanske det mest klantigaste uttalandet på år och dag. Och det man slås av först är, hur kan en sån referens än finnas i ett huvud, i ens huvud? Det var extremt märkligt, för att uttrycka det milt, av Kim Bergstrand här i intervjun med Aftonbladet, som har blivit, ja, man får väl säga att det var en snackis igår. Jag såg att både SVT, TV4 toppade med det här klantiga uttalandet då.
Ja, precis. Den som mot all förmodan inte har hängt med, så var det en intervju som Sportbladet gjorde med Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf om deras ledarskap. Och det Kim Bergstrand gör då i den intervjun, det är att under ett segment där han pratar om att man kan hitta lärdomar om olika typer av ledarskap, eller från olika typer av ledarskap, så säger han att för allt vad människor gjorde hemska saker i Tyskland på 30-40-talet, så fanns det också lärdomar att dra av hur man fick människor att samarbeta eller göra saker tillsammans inom sitt sammanhang, eller sånt där tror jag han uttryckte det som. Som du säger, så det är uppenbara med det här då att man förfäras över det är ju såklart då att det är en väldigt konstig take på ledarskapet i under nazistregimen. Det var ju ett brutalt rasistiskt system, antisemitiskt system som skördade oerhört mycket många människoliv. Behöver inte vi sitta här och konstatera också, men nu har jag gjort det. Det är det uppenbara. Det andra som jag tror både du och jag och många andra fascineras av är ju att man sitter i en intervju för att nyansera bilden av ledarskap som då har anklagats för att vara lite hårt, att man just då börjar, att man vänder sig dit.
Och det gick ju käpprätt åt skogen.
Ja, Kim Bergstrand blev ju hårt kritiserad av det här, bland annat från Svenska kommittén mot antisemitisms ordförande Svante Weiler, som hade en ganska rimlig poäng där i att jag tror att Kim Bergstrand mycket väl hade kunnat få sparken om han hade jobbat i Tyskland och haft svårt att få nya jobb med tanke på att det är ett sånt klavertramp. Men,
ja, men det är ju det är lite konstigt. Det är väl att jämföra med Tyskland, tyckte jag kanske var lite konstigt.
Ja, alltså det är väl mer att hade det varit där han sa det, så hade det fått andra konsekvenser. Ja. Man kan väl säga så här då, om det här, att Kim Bergstrand gick ju sen ut med en kraftfull ursäkt om det här och förklarade vad som var problematiskt med det han hade sagt, både i ett uttalande på Djurgårdens hemsida och sen även i en intervju med Fotbollskanalen. Och jag tror att jag sa det här när den här historien med Martin Strömberg som briserade, att det är ju viktigt att man ber om ursäkt, och anledningen till att allmänheten eller offentligheten markerar hårt mot den här typen av uttalanden, det är ju för att det ska finnas någon sorts kollektivt lärande. Okej, någon säger någonting här, det här är varför det var fel, den här personen visar att den förstår varför det var fel, och då sker ju den här lärandeprocessen på något sätt, att bra, det här var fel av det här skälet, bra, då har vi tillsammans markerat mot det här och pratat om varför det var dumt. Det var ju inte så att han liksom blev ertappad med en nazist-t-shirt under sin träningsjacka här, eller att det här är upprepade uttalanden som tenderar att dra åt ett håll där man liksom blir misstänksam kring hans politiska hemvist i den bemärkelsen.
Och sånt. Nej, där. Verkligen inte så.
Det var ju ett jättedumt resonemang, vilket han är den första att medge. Så vi har ju då, det ena sidan kan man ju inte nog förstärka hur korkat det var, och å andra sidan så bra att han bad om ursäkt, och så har han på det sättet då också det här lärandet ägt rum. Så som jag ser på den här typen av saker.
Ja, för det blir... så är det också. Det måste finnas, nu har han lagt sig helt platt, bett om ursäkt. Det här kommer ju hänga med han såklart för flera år framöver. Det kommer säkerligen påtalas både en och två gånger från andra lags supportrar. Det måste liksom finnas någon form av, jag har ju svårt för den här liksom vad ska man säga, sätta dit mentaliteten att han nu ska få sparken från Djurgården och liksom förvisas från jordens yta för en sak som en idiotisk sak som han har sagt. Han har ju bett om ursäkt till Axel Platt och förhoppningsvis lärt sig någonting av det.
Det som jag funderar på lite grann, det är ju det här att du sa att det är besynnerligt det här att man överhuvudtaget har den referensen i nära till hands när man pratar om såna här grejer. Och jag såg flera som sa
att det måste vara ett hjärnsläpp.
Ja, men att, och samtidigt så liksom så, jag håller med om att det är ofattbart och man kan ju inte föreställa sig själv göra det. Och samtidigt så fortsätter ju liksom att de här referenserna att dyka upp ganska ofta. Du känner ju säkert till Goodwin's Law som handlar om att, alltså ett sånt här internetnaturlag om att alla diskussioner slutar med en Hitler-referens. Liksom, pratar du tillräckligt länge om någonting så kommer någon börja referera till Hitler eller dra paralleller till Nazi-Tyskland. Och det känns som att det där liksom är... Man blir aldrig besviken med det temat. Jag kommer ihåg att du och jag skrattade högt åt en krönika i Aftonbladet här. När, det var också en sportnyhet där Annika Sörenstam menades ha gjort rätt som tog emot ett pris av Donald Trump dagen efter stormningen av Kapitolium. Och någon krönikör i Aftonbladet skrev att hon själv skulle ta emot, minsann skulle ta emot pris även från Hitler. Den meningen togs ju i likhet med det här klippet och bort illa kvickt sen, när man förstod att man behövde, det var inte nödvändigt att dra en parallell till Hitler den här gången heller. Men
ja, som jag sagt, glömt, ja, för fan vad sjukt.
Kritiken då här som framfördes från kommittén mot antisemitism, det gjorde ju det här, de konkretiserade ganska mycket vad som var problematiskt med det här uttalandet, och som sagt då så har ju Bergstrand understrukit samma sak själv. Det var ju väldigt mycket hårda reaktioner från rivaliserande lagsupportrar i huvudsak. Jag såg även en hel del djurgårdare som var ganska bekymrade över det här. Vad man också slås av varje gång såna här saker händer är ju att det blir ju ett gyllene tillfälle för supportrar till andra lag att försöka demonstrera någon sorts överlägsenhet gentemot den här klubben, att det skulle vara ett tecken på...
Ja, så är det.
Att, och det spelar ingen roll vilken klubb som gör någonting, utan det är alltid, det är nästan alltid samma sak som upprepar sig där. Det kom en del frågor till oss och till mig och sådär om vår bevakning av det här under gårdagen, under måndagen. Och... vi har ju pratat om det internt lite grann här också, att vi kunde ha gjort mer i den här frågan. Det var ju lite så att den utvecklade sig allt eftersom, och det var inte helt enkelt att läsa av.
Det var konstigt och snårigt liksom.
Ja, det var lite snårigt från början.
Klipp som togs bort, klipp som kom tillbaka. Ja, det var...
Och som var hopklippt på det här Instagram-kontot Dyngbaggegalan från början. Ja. Var det där man först fick ordentlig spridning, och så försökte man få grepp om vad som hade sagts, och sen så kom ursäkten, och sen kom Fotbollskanalen som ju var drivande och ledande i att bevaka den här historien, var ju först på bollen med de intervjuer som vi naturligtvis borde ha sökt och gjort och sådär. Så vi kunde ha bedrivit mycket bättre nyhetsarbete kring det här och varit snabbare på det än vad vi var som redaktion igår. Men man får väl berömma Fotbollskanalen också för att det var de som drev storyn. Märkligt nog det här med tvisten på det hela som nästan kom bort i slutet av dagen, det här att då att Aftonbladet plockade bort klippet. Kim Bergstrand ska ju då ha direkt efter intervjun bett att inte det här statet skulle vara med, därför han förstod väl själv.
Nej, men så här har det gått till då, som är ganska självklart. Kim har kommit på sig själv, vad fan sa jag liksom? Ta bort det där, har han sagt. Och sen har Niva inte tagit med det i intervjun. Och sen har de glömt att ta bort, alltså, klippet att ligga kvar. Så det har blivit så, inte intervjun och klippet. Och då ser det konstigt ut. Om klippet ligger kvar och sen har inte han ställt någon följdfråga liksom, då blir det ju konstigt. Så att, ja.
Ja, men det är verkliga då jag såg att Sportbladets chef Patrik Hamsch hade pratat med Fotbollskanalen där. Och Bosse Andersson, och han har helt olika uppfattningar om när olika begäran om att det ska bort ska vara fram och tillbaka. Det var väldigt snurrigt i alla fall. Ytterligare en twist på det hela.
Konstigt.
En grej som jag gjorde, jag såg det här klippet igår, så tittade jag om på det, för det är lite kul att se Thomas Lagerlöfs minspel när Kim Bergström säger det här.
Ja, nu tittar på det. Vad var det då?
Nej, men det är inte, man tittar inte på det i första hand. Nej, men det är, han ser liksom nervöst nyfiken ut på vad det Kim säger, medan han säger det liksom lite så här, tittar efter honom som att ha er. Jaha. Jag gissar att han var inte helt missnöjd med att Kim ville ta bort det där efteråt.
Nej.
Vi går vidare från den punkten till det som ockuperade din arbetsdag framförallt igår.
Ja, det var ju deadline day här nu, och det är väl Deadline day har väl fått, det är väl framförallt utomlands det är deadline day, för allsvenska klubbar kan ju värva spelare till och med i början på april, så att det är långt ifrån över med den här silly season-hetsen. Men det största som hände då var ju att Sportbladet avslöjade Paulus Abraham till Groningen. Och det som är lite märkligt där i första hand, det är ju att det är ett lån som går över till en permanent övergång. Jag har svårt att förstå varför det upplägget, hur det upplägget kommer sig. Varför det... köper de inte bara direkt?
Var det inte samma sak med någon annan? Var inte Jack Lane som hade ett sånt upplägg också?
Nej, han är ju tillbaka. Mm. De har inte köpt honom, utan det här är ju liksom ett garanterat att de köper honom sen.
När han gick till Frankrike, var det inte att det var ett lån som sen skulle övergå i ett köp?
Jo, så kanske det var. Ja. Men då undrar man, är att Groningen inte har pengar att betala nu så att de ska få pengar liksom i sommar och kunna betala då liksom? Eller, varför gör man en sån grej? Det ska jag kolla upp här, vad som är liksom hela grejen med det här, för att man brukar göra sådär att okej, vi köper spelare men han lånas ut till AIK då, fram till sommaren.
Ja,
men nu är det att han lånas från februari till 30 juni och sen blir det ett köp.
Ja, han är inte kvar. Han är inte kvar i AIK alls då nu.
Nej, precis. Nej. Det är det jag menar. Så att ja, märkligt i alla fall. Men en bra flytt för Paulus Abraham. Han har ju varit väldigt tydlig med att han vill till Holland. Det har i princip bara varit Holland att han vill ta ett mellansteg. Det var det snack om Feyenoord som ville köpa honom för i sommarfönstret. Men där kom de aldrig överens. Nu går de till Groningen. Och AIK får mellan 10 och 20 miljoner i nettointäkter. Vilket är ganska bra får man säga. Vi säger att det är 13 eller 15 miljoner då. Då får man ändå säga att de har gjort en jätteaffär. Jättebra affär med tanke att man betalar 800-900 000 till BP. Så att om man får typ 13 eller 15 miljoner netto så är det en bra avkastning på de här. Han kom väl i mars från BP va?
Ja.
Och med tanke på att han var ju inte superöverlägsen. Han var ju ganska... medel här i slutet av Allsvenskan förra alltså året, tycker jag i alla fall.
Han är ju väldigt ung. Han gjorde en helt okej debutsäsong i Allsvenskan. Precis. Man såg glimtar av potentialen och att han kan bli en väldigt bra spelare. Men han är ju inte på något sätt vuxit ur Allsvenskan. Tvärtom. Nej. Så känns det som att jag hade sett framför mig att han skulle ha ett eller två år till i Sverige innan han var redo för större scener. Men sådan är det ju marknaden just nu. Vi pratade inne på det här för ett avsnitt sen att ta risker med svenska spelare för vad som är förhållandevis små pengar för lag i medelstora ligor i Europa är ju en väldigt framkomlig väg till att bredda och spetsa trupper.
Ja, och sen så får man ju säga då, jag tycker så här, får de mellan 13 och 15 miljoner så är det en helt okej affär. Får de 20 miljoner netto så är det en jättebra affär tycker jag. Så att, men det är svårt att veta. Det är allt mellan 10 och 20 miljoner netto som de redovisar här. Men vi får se om de har någon.
Vi får se vilka
luska fram om det var den exakta övergångssumman här.
Och vilka fakturor som dyker upp om 8 år.
Nej, men sen har, som jag har förstått det, så har de också en liten procent i spelaren som man skulle säljas vidare för över där då, brutto. Jag vill säga att de fick 25 brutto då, så får de ju pengar på det. Så att det är ju bra att ha den lilla procenten också.
Ja. Det är ju, men jag menar Abraham har, men det är samtidigt så jag, alltså, ska han gå någonstans så tycker jag det känns rimligt att gå dit. Alltså, det är ju en bra utvecklingsplattform för just anfallsspelare.
Bra för AIK också att de ser att de kan sälja, att de fortsätter att sälja unga talanger vidare. Det är nog extremt viktigt i dessa tider.
Ja. En spelare som inte flyttar, som var nära att flytta också till en medelstor klubb då, var ju Dalejo Irandust som var under lång tid här, verkade nästan klar för Toulouse i Frankrike. Men...
ja, men först och främst var Groningen på honom också.
Ja.
Men sen blev det Toulouse, han åkte ner dit och skulle genomgå läkarundersökning och skriva på ett kontrakt. Då upptäckte Toulouse att han är skadad och behöver enligt deras läkare operera, så skulle bli borta typ 4 månader. Så att den sprack, nu är han tillbaka i Häcken. Och ja, vi får se vad som händer där då. Om Häckens läkare också tycker att han ska opereras eller om han bara kör vidare, då vore det ju jättekonstigt. Men ingen övergång för Irandust. Man lider lite med honom ändå. Man har ju unnat honom, tycker jag i alla fall, en flytt. Jag tycker att han har varit genomgående ganska bra, även om han kanske inte har varit så där super bra som man trodde han skulle bli när han var med på januari-turnén där för ett tag sedan. Men ändå tror jag kanske att Toulouse i Ligue Lig 2 får man, eller vad säger man, Ligue 2 i Frankrike. Jag läste franska i 6 år, kan knappt säga hej, tänkte jag säga. Men
precis som du säger, att man hade kanske också tänkt att det var intressant att se vad Jandus kunde göra i en annan miljö. Att det kan ju finnas en aspekt av att han har nått vägs ände i sin utveckling i Häcken då, och allsvenskan. Ja.
Det var det mycket konstiga. Jag tror att det är väl lite sådana här i, nu säger jag det igen, det som alla tycker att jag säger för mycket, i
ingenting
coronatider.
Med Hitler,
i coronatider. Nej, men det har varit sådana där, alltså, i Jandus, när man åker ner och gör läkarundersökning, så brukar ju det vara en done deal i princip i 90% av fallen. Men nu har det varit Irian Dust, blev inte av. Och sen en ännu märkligare story var ju Besar Sabovic, som skulle skriva på för Moll i Fehervar i Bulgarien, och åkte ju ner och skulle skriva på för 3,5 år, men som jag fattade på bulgariska journalister, blev sjuk och förkyld och satt på ett hotell och i typ, ja, men jag vet inte om han tog och sitter i karantän, jag har ingen aning, men han skrev i alla fall inte på. Och då kommer Kayseri spår under den här tiden med ett bud som är bättre än för Hervar. Och då tar han det och försvinner från vad heter det, hotellet där, och åker in och skriver på för Kayseri spår istället. Så det var ju en sjuk grej alltså. Ja. Så att, och samma sak med, nu tror jag att det är en done deal ändå, men Fofana här i från Norrköping, som ännu inte har blivit presenterad. Han kan nog bli presenterad den här veckan, men jag har hört att de vill i princip göra klart med en ny mittback, först och främst Norrköping, innan de presenterar Fofana. Så att vi får se vad som händer där, den är lite på hold tror jag, men det kan, jag tror ändå att det är en done deal där med Fofana.
Vi hade ju talat om, på tal om spelare som lämnar Varberg, så var det ju ytterligare en sån här oväntad grej då, att verkligen att lag från andra ligor har börjat fynda i Skandinavien, eller i Sverige framförallt, ja, då med Sadiko som gick till, vad gick han till? Genoa?
Ja.
Eller hur?
Ja. Ja, men den är ju helt sjuk också. Och Tim Söderström, Tim Maritimo i, ja, Portugal.
Det är nya jaktmarker alltså. I,
ja, verkligen.
Vi har ju haft ett par klubbar som har varit liksom årets då. Det brukar ju vara typ att Aris från Grekland lägger bud på 80 spelare i Allsvenskan, ja, och hoppas få med sig 3 ner. Nu var det ju då Toulouse som tog Isak Pettersson och försökte ta Iran Dust. Groningen, ja, har budat på rätt många. Lecce är ett annat lag som har varit ganska, ja, aktiva i Sverige.
Och det var ju
senaste episoden här då, med deras försök att värva Jakob Rune Larsson från Djurgården.
Ja, det var lite kul story. Det kom in ett sent bud från Lecce, och Djurgården ville absolut inte släppa honom, men när Une förlängde där tidigare med Djurgården, var väl han har utgående nu 3 år sedan, så lovar de ju honom muntligen då, att om det kommer ett bud som du vill ta, så släpper vi dig. Och Lecce var väl liksom Italien, Serie B, kan gå upp till Serie A. Men han tog beslutet att inte, det var spelaren själv som tog det, och inte gå dit då. Djurgården hade nog accepterat det. Jag tror budet var på kanske 4-5 miljoner. Men, och det är väl en mittback som har kontrakt som går ut, hade de accepterat, vad jag fattar som. Men han ville inte flytta, utan han, jag tror att de kommer förhandla ett nytt kontrakt med Une, och sen tror jag att han blir lagkapten den här säsongen. Mm-hmm. Så att jag tror att han trivs väldigt bra i Djurgården. Men det var kul, han är ju en sån här spelare, han får sällan några rubriker, du gör sällan några intervjuer med honom, för att han liksom är inte de här stora ordens man. Men när jag skrev den här liksom en nyhet som jag tyckte var, ja, men helt okej nyhet att han hade nobbat Lecce, men inget så här wow. Men jäkla vad de fick snurr på sociala medier, och Une Larsson fick hyfsat med kärlek i den tweeten. Det var min kapten och från alla Djurgårdssupportrar. Så det var lite
han
kul.
Han är ju av, så vitt man kan bedöma, väldigt populär i Djurgårdsled. Ja. Också för att han har varit där ganska länge nu och en konstant, ja, liksom. Och såklart vunnit SM-guld med dem och sådär. Så att,
ruggigt,
att jag är inte så förvånad att de blir
spelar typ och människa.
Ja. En annan mittback då, på väg någonstans, verkar ju vara den här Brekalo till Malmö FF, eller är det, går den att
ja, precis, slovensk U21-back som Malmö förhandlat med klubben, han skrev ett nytt kontrakt ganska nyligen här i december, men han har ju svenska ligan, han är inte sådär supertopp rankat, så han har väl en klausul, eller en klausul där han har sagt att han får lämna om det skulle komma något bud utomlands då. Sen är det ju alltid en förhandling om prislappen där, men jag tror inte det blir så speciellt dyrt. Sen får vi se om de kommer överens då här.
IF Sundsvall, den stora vinnaren på transfermarknaden den här vintern kanske, om saker och ting nu går i lås här. Som
ja, det får man ändå säga. Linus Hallenius bröt i kontraktet med Norrköping, fick betala tillbaka ganska en rejäl summa pengar till Norrköping för att bryta kontraktet och tjäna 35 000 i GIFarna typ. Han offrade rätt mycket men har väl tjänat hyfsat en del under sin karriär. Och sen är de på väg att värva Robert Lundström också. Så att det kan bli två riktigt fina hemvändare där till Sundsvall i Superettan.
Ser ut som en ganska klar favorit nu inför
ja,
säsongen.
Jag vet inte, de får väl en bra kamp med Trelleborg va? För jag tror att Trelleborg storsatsar. Jag tror Rune Andersson är less på att Trelleborg är i Superettan. Försöker värva sig ur den. Det blir spännande att se om de lyckas värva Rasmus Bengtsson. Känns väl som att han kan ligga nära till hans där.
Två spelare som lämnar Allsvenskan. Den ena var Alexander Söderlund lämnar Häcken. Det var kanske inte så förvånande mot bakgrund av att de har plockat in Jeremejeff då, att det är lite lik spelartyp, så här centertankig. Man hade kanske inte, var kanske ingen chock förknippat med det. Men det andra känns som ett mer betydande avbräck, och det ska bli intressant att se hur Elfsborg då reagerar på en verklighet utan Sivert Nilsen. För att om man ser det uppsvinget de har haft här under de senaste ett och ett halvt åren är det väl, sen hösten 2019 ungefär, Elfsborg, så har ju deras resultat blivit avsevärt mycket bättre än vad de var innan, och det var ju också lite nya karaktärsdrag i deras spel. De bet ifrån mycket bättre, de hade ju en tendens att vika ner sig lite innan där, och det har ju försvunnit. Allting korrelerar ju med att Sivert Nilsen kommer in som ledartyp på det där mittfältet. Ja. Och det har ju skett massa andra saker i Elfsborg, och man ska väl rikta ganska mycket beröm till Jimmy Tillin som har fått väldigt bra snurr på många unga spelare och sådär. Och de har ju rekryterat smart i Väisänen och Kumo och liksom byggt en solid stomme i det där laget. Men Sivert Nilsen har varit ett shit och som i mitt tycke den viktigaste spelaren i det där laget sen han kom till Elfsborg. Han lämnar nu för Belgien. Och ersätts av en spelare som heter Römer, som jag inte har någon koll på överhuvudtaget.
Nej, jag ska erkänna att jag inte heller så bra koll på honom. Däremot vet jag att de höll Sivert Nilsen extremt högt med tanke på sina ledaregenskaper.
Ja, så kanske då att man pratar ofta om liksom de viktigaste värvningarna, så att det är ett av de viktigaste spelartappen på förhand i alla fall i Allsvenskan, skulle jag säga. Att det kommer vara sannolikt vara få spelare vars avbräck blir mer märkbart än Sivert Nilsens för Elfsborg.
Sen så har de ju pratat med Stefan Andreasson igår, och de vill ju förlänga med Simon Olsson, och det hade ju varit ett bra steg, eller en bra fjäder i hatten för Elfsborg om de lyckas göra. Han har utgående kontrakt och blir väl ingen flytt utomlands nu som jag fattar det.
Nej, och de tackade ju nej till bud på Okomo också, som de fick, verkar som här. Ja. Det dök upp en del intresse för honom, och de får behålla visen så, och Rönning är kvar. Så det är liksom inte, det är inte ett totalt sönderfall, men det är klart att det är en ombyggnation av laget fortfarande från vad det var de gick in i Allsvenskan 2020 med.
Och sen förstod jag också som att Groningen ville väl värva Ondrejka också. Hörde av sig förra veckan. Så de är på ganska många, var på ganska många.
Det var ju en tid där Groningen hade en väldig massa svenskar. Ölme Johansson var ju där bland annat.
Ja, men Emil Johansson.
Och de tog Petter Andersson och sådär. Samtidigt så känns det inte som att den tiden korrelerade med något vidare uppsving. De har haft Tibbling var där också.
Mattias Florén var där också.
De fortsätter att försöka massvärva
Marcus
svenska spelare.
Marcus Berg, deras dyraste värvning genom tiderna.
Det är också. Ja, men det kanske, till slut kanske det lossnar då med svensk satsningen för dem. Ja. Att de bara går som en raket.
Vad kallades ju för svensklaget en gång i tiden?
Är det fler övergångar vi borde avhandla? Tim Söderström lämnade ju, som du sa, som du var inne på här, Hammarby för Maritimo i Portugal. Och det känns väl som att det var kul för honom, någonting han ville, och ingen jätteförlust för Hammarby. Han har varit bra, men det går att ersätta honom.
Ja, så känns det ju. Han har varit okej. Ja, bra. Jo, han har varit ganska bra på slutet. Men jag menar, de hade ju självklart bytt in och ut i Hammarby mot Portugal och bra väder och få bo i ett sydeuropeiskt land och spela i portugisiska ligan. Det hade jag bytt alla dagar i veckan. Sen tror jag inte att han skriver på ett monsterkontrakt. Han får väl ungefär lika bra betalt som i Hammarby. Men det är, ja, får man säga, är bra gjort ändå att få kontrakt där.
verkligen. En riktig Billborn-favorit Söderström som han blir av med där då, som lämnar. Vad gör Hammarby på sin högerbacksposition då? Är ju tanken som slår mig, och jag såg att det var flera som frågade om det här också. Är det Simon Sandberg och Rodic som ska konkurrera där ute? Eller Rodic borde väl vara på väg också?
Ja, det känns ju så, men det kanske är så att de två får konkurrera. För jag fattar det som att Hammarby inte kommer värva speciellt mycket mer.
Nej.
Men vi får se vad som händer. Fällman är ju på väg ut, han är på väg till Norge, så att det finns ju en del frågetecken där som de kanske kan värva. Men de bör ju bli av med en del offensiva spelare. Imad Khalili kanske blir tränare i Frej tidigare än beräknat. Frej som förresten kommer byta namn till Hammarby Talang om det röstas igenom.
Mm. Jag kan rekommendera ett rep som Jonathan Pineiro, vår kollega, skrev om det där och vad som hände där. Och där, ja, nej, men det finns mycket att säga om det. Vi kanske ska ta ett avsnitt och prata om det där lite grann, vad det är. Det är samtidigt ingenting, man ska på det är ju ingenting nytt. Att det här har ju försökt göras några gånger tidigare av olika klubbar i Sverige. Med det här med att etablera. Däremot det här liksom övertagandet av en annan klubb är ju kanske lite nydanande. Så har det inte riktigt sett ut på samma sätt.
Nej.
Eller så har det visst det i några fall. Men det är i alla fall kontroversiellt.
Vi måste ju också avhandla Anel Ahmed Hodžić, den stora snackisen, som vad jag förstått är väldigt nära en övergång till Atalanta i Serie A, men först i sommar. Inget blev klart här under deadline day, och jag tror att förhandlingar kommer fortsätta här under de närmsta veckorna, och att han kommer gå i sommar. Och det är väl också därför som Daniel Andersson, sportchefen här, försöker ute på mittbacksjakt. För han sitter på Rasmus Bengtsson som inte kom överens med Tomasson. Han sitter på Frans Brorsson som har utgående kontrakt och vad jag hör inte kommer förlänga. Han sitter på Lasse Nilsson som också sitter på ett utgående kontrakt. Så att ja, där kommer nog måste ges ut på mittbacksjakt. Räcker nog inte bara med Brekalo om nu han blir klar.
Två saker där. Det ena, återigen en rekommendation om en text. Mattias Larsson tror jag var som skrev för Kvällsposten att om MFFs liksom svårigheter med att förbättra truppen.
Mm.
Alltså hur de har hamnat i ett sorts vakuumläge där pengarna räcker inte till spelare som de ska som de behöver för att förbättra laget riktigt. Där. Jag ska inte återge den dåligt för att man ska läsa texten själv istället. Men det var ett resonemang i alla fall. Han gick till botten lite grann med hur kommer det sig att det är så låg frekvens på värvningar till Malmö FF. Och att då du säger att de är på mittbacksjakt här, att det är inte en helt enkel uppgift att liksom hitta spelare till Malmö FF som det är, som läget är just nu. Det andra jag tänker på är Anel Ahmed Hodžić i Atalanta, ett av Europas mest progressivt spelande lag. Vilken otrolig utvecklingsmiljö för honom, vilket supersteg att ta från Malmö FF, och vilket fantastiskt mittbackspar att kunna ställa på planen för Jan Andersson i honom och Victor Nilsson Lindelöf om några år eller något år, om det inte hade varit så att han hade valt Sverige. Och vilken sorg det är, och vad den ska förfölja mig i alla fall och mitt intresse för landslaget tills att det kommer någon annan som känns lika exalterande att stoppa in i den här startelvan, för att han har ju en egenskapsbank, Ahmed Hodžić, som växer inte på träd liksom. Det är så. Det är väldigt synd att det är som där. Och nu har vi gråtit ut över det 13 gånger för mycket kanske. Vi tar oss vidare. Och innan vi fortsätter så kan vi passa på att puffa för att Sportexpressen Play, våran playtjänst, sänder en jättemånga träningsmatcher inför Allsvenskan som vi har dragit igång nu. De borde ni titta på.
Sen så skulle jag vilja puffa för din intervju med Björn Westerholm, mycket bra, och din intervju med Alvin Ekdal. Om vi börjar med din intervju med Björn Westerholm då, intrycket där efter den här intern utredningen som AIK gjorde, vad var ditt intryck av Björn? Var han pressad? Kändes han avslappnad? Eller vad fick du för intryck när du gjorde den här intervjun?
Alltså han är ju ingen situation för honom känns ju ny i AIK.
Nej.
Alltså förstår jag menar att han
är
ju,
kan man lugnt säga.
Han är ju alltså med vad man brukar kalla en gås, allt rinner av honom liksom. Men jag hade ju inte väntat mig något annat än ganska förberedda svar på de här frågorna kring den här utredningen. Det som är intressant är ju att när man går till botten med de här tre slutsatserna som ändå riktas mot AIK på något sätt, det här som vi var inne på förra veckan, att de enligt den här externa juristbyrån då, Delphi, har att de pekar på ett problem där kostnader uppstått i samband med övergångar som tycks onödigt stora. Att man har haft agenter som har representerat flera intressen samtidigt. Och att det har kommunicerats helt rätt mellan sportslig ledning och styrelse alla gånger. Så där. Det är ju att Björn Westerström inte i något av de fallen liksom, tycker jag i alla fall, säger att ja, men det här är helt riktigt och det här har varit ett problem, utan det är mer, svaren handlar mer om att han inte riktigt kanske håller med om slutsatserna. Alltså han pekar på att det var en brett skriven utredning och att jo, men vi har olika uppfattningar om hur mandat fördelas inom klubben, och han vidhåller det här argumentet att ibland så måste man ta en större kostnad för en större nettointäkt. Att det är hans förklaring, precis som det var när de sålde Isak med hjälp av Lemic och sådär. Så att, han är ju defensiv alltså, i de här frågorna och försvarar sitt eget arbete. Och sen ser det ju det här. Jag såg att Olof Lund kritiserade det här i fredags också, och det är ju lätt att göra det, och jag kan hålla med om den kritiken, att det här, att hur kan det vara ett argument i de här diskussionerna att det har gått lång tid och att nu blickar vi framåt? Alltså det där är ett frustrerande svar att få som journalist, och det är också svårt att tvinga människor att svara någonting annat, men det här att nu fick inte jag det svaret explicit, utan Björn svarade mer konkret på frågorna, tycker jag. Men jag såg att i sin intervju med Fotbollskanalen bland annat så var det här att ja, men nu, det var länge sedan och det har gått för lång tid, så därför ska vi inte prata om det mer nu. Ja, men det håller ju inte riktigt, tycker jag. Utan, man måste ju kunna vara så pass transparent. Att, och om man är transparent, och när vi pratar om detaljerna i den här Nabil Bahoui-affären och så vidare, att det är ingen jättevilja att redovisa exakt varför saker och ting uppstod som de gjorde, eller gå till botten med och redovisa helt och hållet så där, att exakt så här såg det ut. Den viljan ser jag inte riktigt. Samtidigt som det går att hålla med honom i vissa andra avseenden. Men en annan del av den här intervjun som kanske blir mer intressant framåt här, är ju att jag, som jag sa till honom och utgick från vissa frågor, att det finns ju en ihållande kritik mot Björn i AIK. Det gör det ju alltid. Alltså det finns ju alltid kritik mot Björn Westerströms arbete. Men den här gången upplever kanske jag att den har varit konstant under en längre tid. Att den har legat kvar och puttrat. Och att, vad jag har förstått då inför att deras årsmöte, som också stundar om ett tag här då, är ju att det framförs ganska konkreta förslag och önskemål på hur han ska flyttas från sin post, från personer som sonderar terrängen inför styrelsearbete och motioner och andra grejer, och att liksom planeras för hur det ska gå till lite grann. Och Björn säger att, ja, men att, mer eller mindre då, att han hoppas att AIK ska ha mer långsiktighet, för att det har varit en oerhörd omsättning på den där posten. De byter ju vd eller klubbdirektör, de byter namn på posten till att börja med, men de byter ju också person på den där posten med väldigt tät frekvens. Men att, och han menar då att det alltid finns kritik mot någon som har det jobbet. Men ja, jag tycker kanske att jag har ju bevakat, då har jag bevakat AIK dubbelt så länge som jag har, men jag har ändå några år på nacken, och man känner ju igen kritik mot Björn Westerströms arbete. Jag kan inte påminna mig om en period där jag tycker att den har förekommit på det här så här länge, kanske tidigare, eller på det här sättet, eller
nej, men samtidigt är den där posten vd, alla vill ha den. Det aler upp Jens T. Andersson, Thomas Edselius. Alla har väl inte varit speciellt länge.
Nej, jag menar det. Det är ingen som klarar sig speciellt länge där. Återstår att se då hur det mynnar ut här. Albin Ekdal gjorde sin 250 match i Serie A. Det är därför jag pratade med honom. Och det var ju en sak, bara en takeaway från den, är ju att dels så tyckte jag det var intressant att höra honom resonera, att han är ju rätt självkritisk, Albin. Alltså, han är stolt över att han har gjort så där många Serie A-matcher, men han var ju väldigt självkritisk i det här att han tänker på sig själv och sin egen karriär och tänker tillbaka på sina förväntningar och sin potential, och säger att han hade nog större klubbar i sig, och funderar på vad han kunde gjort annorlunda. Sådär. Och sen så är det ju också att 250 matcher i Serie A, det är ju ingen spelare som får sin karriär förstörd av skador som gör det. Och att den där bilden av honom kanske inte är helt rättvis alla gånger, tycker nog inte jag. Utan det var ju framförallt något eller något två år, väldigt bekymrande år för honom i Hamburg, där det var mycket skador. Men att över hela hans karriär så har han ju faktiskt spelat väldigt mycket fotboll. Så att ja, men den finns att läsa, båda de finns att läsa på Expressen om man vill se mer konkret för de här personerna. Så Norrköpings nya styrelse är i alla fall på pappret då, föreslagen av valberedningen, kom det ut här idag.
Ja, Zacharias Mård blir det som föreslås som ny ordförande. Jag ska väl ärligt säga att jag har ganska dålig koll på honom. Vi får väl se vad han kan göra och vad hans vision är. Han lär väl komma ut en intervju med honom här snart. Sen vet man ju inte om Hunt ska han lämna eller ska han försöka bli kvar också. Eller det är nog, ja, jag vet inte om sista ordet är sagt där, om Hunt bara kommer gå och lämna över allt.
Nej, det som är grejen är väl att Hunt inte någonstans har sagt att han lämnar den här posten ännu. Alltså, han är ju inte föreslagen, och det vet han ju om sen tidigare här. Att, alltså, har han ju antytt att han vet om att han inte är valberedningens val som ordförande. Nej. Men det hindrar ju inte någon annan från att dyka upp på styrelsemötet och faktiskt föreslå honom som ordförande. Och,
men de ska väl rösta om det, känns inte som om han kommer få så mycket röster, eller? Jag bara spontan känsla.
Nej, det eller så får han det. Eller så finns det falanger inom Norrköping som vill det ena och det andra här. Och vi såg ju på Häckens årsmöte att uppslutningen på digitala årsmöten kan bli ganska stor. Så att, ja, jag tror inte att det sista kapitlet i det pågående dramat IFK Norrköping är skrivet kanske i den här avseendet. Bara för att han inte är föreslagen här. Men det återstår att se. Styrelsen har fall då, förslaget till styrelsen har fall presenterat då här. Där en hel del andra spelare, styrelseledamöter... går att känna igen Patrik Jönsson och Nils Ringborg bland annat. Ett par andra som har lite tid kvar där också. Ska vi gå vidare?
Ja!
Frågelådan. Ba-ba-ba-bao. Frågelådan. Frågelådan.
Ja, jäkla massa frågor som vanligt. Kul att se allt engagemang. Jag tycker vi kör direkt här, eller?
Nej, vi kan vänta lite. Vi kan såsa lite.
Varvsgatan. Kimki, Postnas, Syndjusk, E, Rosenborg, Toulouse, Groningen. Kan allsvenska spelarstatus bli lägre än vad den är nu? Nej, det kan jag väl inte. Det är väl mer att de här... Det är väl, dels är det en ny marknad, Ryssland. Allsvenska spelare invaderar Ryssland. Det är väl nya Holland som det var för typ 10 år sedan. Där det finns väldigt mycket pengar. Och det är också en liga med ganska hyfsat hög status. Så att, och samma sak med Postnan där också, de har ganska mycket pengar. Rosenborg, ja, det är en svensk sportchef, då brukar det komma dit. Toulouse, Groningen, ja, kan man ju diskutera, men nej, jag skulle inte säga att deras status är lägre än på länge.
Hejsan hoppsan i stugan. Det var lång, alltså man har 280 tecken på sig på Twitter, så börjar man ändå med den inledningen. Tror ni att Emil Holm kommer få mycket mer betalt i Danmark? De har ju artistskatt som nog hjälper till lite.
Verkligen, det kommer han få mycket mer betalt än man hade i Göteborg.
Det var en oväntad övergång, vi glömde nämna den förut. Emil Holm, IFK Göteborgs savior under säsongen 2020, som alltså inte kan ordna fler straffar nu. August Johansson, om det blir en publikfri säsong igen, kommer någon ens bry sig?
Ja, det tror jag. Allsvenskan kommer alltid engagera.
Sig kommer nog någon göra. Men det är klart att 2 år utan publik kommer säkert märkas sen när saker och ting återvänder till det normala.
Fråga från David Neves 1-2-3. Kan Disco ranka de 3 mest troliga alternativen för MFFs lediga anfallsplats? Jag tror att de kommer värva i sommar, och då tror jag att Gökeres är nummer 1 och kommer försöka på han igen. Jag tror att han kan vara lite mer medgörare då. Sen tror jag att Nisse Fröling kanske kan vara billigare då som de kan ta. Eller så tror jag att det kan bli Mikael Ishak från Postnan. De 3 rankade. Får vi se om det, hur det blir.
Finns det några Kristoffer Pusep? Finns det några frågetecken i diskussionen just nu som kan skjuta fram den allsvenska starten, eller är 11 april spikat och klart? Utgår från att ingen tredje våg hinner slå till. Det är väl väldigt lite som talar för att de skjuter fram den, va?
Nej, nästan ingenting. De måste komma igång, för att annars kommer dels klubbarna dö, tänkte jag säga, men och sen så kommer det bli så tätt spelschema med tanke
eftersom
på
det är EM, ja.
Här är en rolig fråga. När blir Stefan Silva klar för Gais? DN Nordenbelt. Det var ju faktiskt en jag garvade högt. Stefan Silva var ganska skön där. Nej, men jag fick ju reda på igår att de är på väg att låna ut Stefan Silva, att han är på väg bort från AIK. Jag tror inte han kommer vara så speciellt högt prioriterad av Bartos, även fast han lär få en chans. Silva är ju i sina bästa stunder en gudabedånad fotbollsspelare. Det visar framförallt i GIF Sundsvall när han var svinbra. Och han glimtar ju till för sällan i AIK tyvärr, och har ju varit utlånad massa svängar. Och jag skrev en artikel på att han var på väg att lånas ut, att det var massa klubbar som ville låna honom, och att Gais var en av dem. Och sen var det några, det var liksom ingenting om att han var på väg till Gais, att det var klart eller någonting, utan bara att de ville vara en av klubbarna som var intresserad. Sen tror jag att det var typ ett fotbolltransfer som skrev typ att han var, eller GP gick ut med samma uppgifter om att Gais ville ha honom. Och sen tror jag att fotbolltransfer refererade till vår artikel och skrev att vi hade skrivit att han var nära, men så var det ju inte. Och då gick han ut på sin Twitter och skrev: jag är inte på väg till Gais. det var riktigt roligt. Och det känns som att Silva ville dementera där. Det var inte så, han vill inte, det, om man säger så här, det är ingen Gais-aura över Stefan Silva.
Nej,
så det var ett härligt inspel i Silly-cirkusen igår.
Ja, men det är också, jag kan uppskatta när fotbollsspelare blir så fruktansvärt trötta på ryktespridningen.
Ja, verkligen,
att de bara, nej!
Liksom. Och, det är lite motsatsen där till Hossam Majesh, som inte alls var på väg till AIK. Det var liksom inte nära för 5 öre. Men när då det ryktet tog fart, så var det inte så här att han bara, nej, jag är inte på väg till AIK. Utan då var det mer att, ja, vad kul att de, att det är kul när det är intresse liksom. Jag tror inte det hade varit lika för, om det hade varit Gais liksom. Ja, kul att det var intresse, då hade det sagt dementi. Så det beror ju liksom vilka klubbar man kopplar sig
till
ihop
helt
med
enkelt. Ja, vad man ser precis framför sig.
Exakt, så är det nog.
Håkan Stenström, vilka unga spelare i Allsvenskan tror ni kan slå igenom på allvar i år? Jag gick igenom det här för ett tag sedan faktiskt och tittade på, vi gjorde en artikel på Expressen om det är spelare som kan få sina genombrott i år. Det är ett par spelare som man tänker, Dennis Kolander i Örebro är väl en som jag sådär är intresserad av att se vad han gör. Det har ju funnits mycket intresse för honom också. Vi nämnde Ondrejka förut i Elfsborg här, för han har mer speltid, så ja. Ska bli spännande att se vad han gör. Erik Ring i AIK såklart. Degerfors hade ju en spelare som var väldigt betydande för dem förra året, Adam Karlén.
Erik Karl ryktas det väldigt mycket om att han har gått upp, lagt på sig flera kilo muskler och kommer bli en jäkla sensation nästa år, även om man får säga att han fick sitt genombrott förra säsongen.
Både han och Ring borde rimligtvis kunna få ganska mycket speltid. Patrik Wålemark fick ju ett genombrott förra året redan på ett sätt, men man kan väl vänta sig, han förlängde sitt kontrakt med Häcken här också, man kan väl vänta sig ännu lite mer av honom kanske. Och sen så jag vet inte, det finns ju spelare som man har väntat på att se vad de kan göra, typ en sån som Manasse Kusso i Norrköping, som får han chansen ordentligt nu när Norling kliver in där eller inte. Sirius hade ju en spelare som är Jamie Roche, eller Roche, jag vet inte hur det uttalas fortfarande, Roche tror jag, som ju mot slutet av förra säsongen såg ut att vara väldigt redo för att spela stora roller i allsvenska matcher. Och som är ung fortfarande. Kalmar FF, Isak Jansson under Henrik Rydström, en annan. Så att det finns Amin Sard i MFF. Det finns väldigt många spelare som fick chansen förra året och som kanske då till i år känns mogna att göra större avtryck i allsvenskan. Så det blir en rolig aspekt av det här året, att väldigt många unga spelare kommer förmodligen få ganska mycket speltid igen.
Robin Berglund, första frågare, han var länge sedan vi såg. När känner ni er fina? Då får du börja.
När jag har rakat mig.
Okej. Jag känner mig fin när jag lägger och solar lite på stranden, och så är man lite brunbränd och så tar man på sig kanske linnebyxor och en vit skjorta med lite uppknäppt. Då känner man sig fin. Så...
ja, ta en bild nästa gång.
Ja, det ska jag göra.
Jag vill se dig fin.
Men det kommer ju dröja fram till sommaren.
Ja, det är okej.
Ja. Tagga in dig och Robin Berglund.
Jättebra.
Mår ni bra, Robin Erell? Ja, det får man säga. Även fast det är mycket att göra, både hemma och på jobbet. Ja, men vi mår jättebra.
Mår alldeles utmärkt.
Lars Sjölund, kan giffarna komma att tvångsuppflyttas innan säsongen pigga osportsligt starkt lag? Jag tror att han tar ut, då har nog räknat med att Robert Lundström är klar. Han är inte presenterad.
Nej, men ja, det är ju typ en rimlig frågeställning med tanke på vilken trupp de håller på att sätta ihop. Berg och vänt till Blåvitt, vad har ni hört?
Ja, men alltså Marcus Berg har väl i princip bekräftat själv att han ska komma hem till Göteborg i sommar, mer eller mindre i alla fall, gjorde han väl på någon.
Ja, jag känner så här nu. Antingen flyttar han och vänder tillbaka till Blåvitt i sommar, eller så får de inte flytta dit mer. Jag orkar inte mer den här historien längre.
Exakt. Nej, vänt känns väldigt logiskt också med tanke på att han är han 35, va?
Och
han lär inte få något nytt kontrakt med Borussia Mönchengladbach, så är det väl läge att flytta hem då.
Men han är ju fortfarande, han spelar ju fortfarande en hel del där. Det är ju liksom
Nej, han har inte fått något spel till nu på slutet, tror jag.
Okej, han gjorde det i början på säsongen.
Ja, jo, det gjorde han. Jonathan, ja, Herzegovina, vilken Nocco är Discos favorit just nu? Det är mer, jag börjar gått tillbaka till lite old school där när han kör päron.
Är det old school med päron?
Ja. Inte någon av de där nya smakerna.
Det är en del AIK-are som frågar om Bojacke.
Ja, och det kollade jag upp med flera personer inom AIK. Jag tror inte de har ens kollat på spelarna eller har koll på han. Så jag vet inte var det ryktet kommer ifrån.
Nej.
Men de kanske får koll på han nu då.
Och ska vi köra veckans dementi av Björn Paulsen till Bayern också? Den dyker upp här.
Ja, men det förstår jag det som att han inte är aktuell nu. Utan det är mer eventuellt till sommaren. Även om jag har sagt, jag tror att det blir sönder Jysk E där. De har väl en del pengar att satsa för och han har spelat där tidigare. Men vi får se helt enkelt.
Mm. Nöjvös där kanske.
Det gör det vi. Vi högt och lågt i det här avsnittet, va? Känns det som. En bra mix.
Nu,
säger jag och hyllar mig själv.
Ja, nej, men bra att du gör det så att vi har någon som håller ställningarna i det här självberömmande
formatet. Om inte vi tror på oss själva, vem ska då göra det?
Och när? Hej då!
Hej!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.